hitta fram.
Yes, god morgon allesammans. Det är mycket folk, det är roligt. Alla sitter så här på rad, det är ingen som ska skådespela idag. Alla ska bara se på. Det är bra, förutom igen.
Ja, jag tänkte
det är bra.
Vi befinner oss i Åbo Svenska Teaters repetitionsutrymme. Den så kallade målarsalen på teaterns tredje våning där ensemblen inleder sina repetitioner.
Så vi gör helt enkelt ett test på det här i de här omständigheterna som vi har här.
Det är lite trångt. Ingenting känns som den stora scen där Romeo och Julia ska möta sin publik i september. Men ännu gör det inte så mycket.
Ni kan riktigt bra vara liksom färdigt där uppe och sen börja liksom spela att ni kurkar in sen. Yes, vi testar. Är du färdig?
Ja.
Varsågod.
Spela då! Musik! Och rör på benen, flickor!
Nu har ensemblen och regissören David Sandqvist precis kommit igång med att repetera första aktens första scener. Många skådespelare går fortfarande med manuskript i handen. Man liksom mest smakar på det som man ska leva med i flera månader.
Jag tror att för någon som inte har arbetat inom teatern, eller det är liksom svårt att föreställa sig hur mycket tid man faktiskt upprepar samma saker gång på gång på gång på gång på gång för att få dem att se ut så som de sen gör i föreställningen till slut. Att en scen som kanske i slutändan tar en minut så har man hållit på att jobba på i 8 timmar eller något sånt. 9 timmar, 10 timmar före den är liksom premiärklar. Och det känns ju ganska på sätt och vis absurt utifrån. Men vadå, det är en minut? Ni står ju bara där och ni kommer in på scen och säger några ord. Vad är det för konstigt med det? Och det är ju inte något konstigt sen när man kan det. Men jag tycker att den här början är alltid kul just därför för att allt är så dåligt. Så att man ständigt ska finnas i lite i en kris. För det är det handlar om att göra teater på sätt och vis. Att man har ganska höga liksom krav på kvalitet och ganska lite tid att sätta ihop det. Men jag tycker att det är det som är så roligt också.
Det här är
vad vi gör då nu är att vi på samma sätt som senast läser igenom hela C7 med alla de här sångerna där inne.
Men stämningen är ändå lössläppt. Och den karaoke-scen som under en stor fest ska leda fram till Romeos och Julias första möte är fylld av skratt. Men vi spolar några dagar tillbaka till Helsingfors biblioteket Ode där jag inför repetitionsstarten ber David Sandqvist beskriva sina förberedelser.
Jag är ganska hård på att förhandsplanera och jag förhandsplanerar ganska liksom noggrant mina produktioner. Jag har gjort nu i flera år sådana här regiplaner som blir ungefär mellan 60 och 80 sidor långa. Som jag sen skickar ut till arbetsgruppen och jag vet inte om någon läser dem. Men åtminstone ser de att jag har förberett mig. Men det var jag liksom gör är att jag egentligen föreställer mig den där liksom föreställningen i mitt sinne samtidigt som jag läser texten. Och när jag föreställer mig den så börjar jag säga att okej, var på scenen står alla skådespelarna, varifrån kommer de in, vad är det för handling, vad behöver de för rekvisita för att kunna fullgöra den handlingen. Och sen gör jag en sån här helt, där är alltid en bild från modellen som vi har sen tagit med scenografen för varje produktion. I den här miniatyrmodellen sätter vi upp den där scenbilden för den scenen och sätter så här små gubbar dit som man skulle leka med tennsoldater som barn. In på de platserna var skådisarna står, sen tar vi en bild på det, så gör vi det för varje scen och sen sätter vi dem, eller jag sätter de bilderna in i den här regiplanen, sen står det alltid hur scenbilden ser ut och hur scenbyte ser ut med all scenteknik och så vidare. Det är liksom väldigt in på detalj, den där planeringen. Så det har jag suttit just och gjort här senaste månaderna.
Tycker skådespelare om det där? Att det nästan är bestämt på förhand hur de ska stå och agera?
Nå, jag tror att de flesta skådespelarna i all ärlighetens namn inte läser den här regiplanen. Så de är inte medvetna om hur noggrant det är planerat. Men det vad jag kan säga om det är att jag är liksom inte den regissören, fast det kanske nu låter så, som bestämmer exakt hur skådespelarna ska röra sig på scenen och exakt hur de ska arbeta med texten eller hur de ska spela sina karaktärer, utan jag brukar, när jag gör den här regiplanen, brukar jag liksom tänka igenom alla möjliga problem som kanske kan uppkomma under produktionen, under repperioden, så att de inte kommer då i repsammanhangen när man inte har tid att lösa dem. Så det handlar inte så mycket om att göra liksom exakt plan på att hur de ska komma in och hur de ska skådespela, att det är nog mer som en ryggrad att starta från.
För några år sedan var det ju flera unga teaterstuderande som i offentligheten också gick ut med den här tanken att borde vi inte spola alla klassiker vid det här laget, att det är annat vi ska spela och inte klassiker. Du hörde inte dem som tyckte det?
Nej, det här, jag måste säga att det här är en diskussion, om den har gått så offentligt så har jag lite missat den, för att vara helt ärlig. Det här, men jag kan förstå det nog, jag tycker det finns orsak att ifrågasätta vad som helst som är i en så liksom populär position som till exempel Shakespeare, eller vad som helst för verk, om det är något som görs gång på gång på gång på gång. Jag tycker själv att Romeo och Julia, som många andra klassiker som spelas gång på gång, är populära av en orsak. Och när man talar om Shakespeare så skulle jag säga att det liksom stora i hans verk som är aktuella idag och har varit de senaste 400 åren är just att de behandlar så allmänmänskliga frågor som vem som helst kan relatera till, oberoende kultur och kontext, var man existerar. Och för det andra att de är så formbara för sin egen tid. Att Romeo och Julia som verk har väldigt mycket levt och ändrats beroende på kontext var den har spelats, fast liksom stommen är samma. I det här fallet för mig så handlar Romeo och Julia liksom om en sån här ungdomens glöd. Jag skulle vilja att den här föreställningen skulle bli liksom en ode till ungdomen eller till ungdomligheten i oss alla. Samtidigt så lever ju en sån, inte kanske en myt, men en tanke om att Romeo och Julia är liksom världens största kärlekshistoria. Och det är kanske där jag sitter och funderar, för att jag håller liksom inte med. Och kanske min stora fråga där är att är det att två, ska vi säga barn i det här fallet, under 18 år gamla som blir förälskade på en fest, träffas typ 3 gånger inom en vecka och sen gifter sig i smyg och dödar varandra när de inte får varandra. Är det liksom årtusendets kärlekshistoria? Jag menar att jag håller inte med. Om man tänker på romantisk kärlek, det är kanske årtusendets liksom passionshistoria eller någonting sånt. Men jag kanske liksom där försöker hitta ett motargument mot det vad människor tänker att Romeo och Julia är.
Då vi nu kommer in på ungdomen så kan jag inte låta bli att tänka på det här som nu alla pratar så mycket om, det vill säga att det är den unga publiken, om det sen är medier eller teater eller film eller vad som helst, att hur ska vi nå den unga publiken? Tänker du på det? Försöker du fundera på vad en yngre publik kanske skulle tycka om?
För att vara helt ärlig så försöker jag inte fundera på det alls. Det som är viktigt för mig är att för publiken som kommer på plats, oberoende vem det är, att liksom visa till dem att Shakespeare är liksom inte på något sätt oförståeligt. Att Shakespeares språk är annorlunda och svårare att förstå. Det tar en tid att liksom sätta sig in i det. Men sen när man är inne i det liksom tankesättet, den sättet att leva som den här texten fungerar, så man förstår allting. I frågan om att är det överhuvudtaget fiffigt att försöka locka en viss publik på till exempel teater, kan man ju tänka att okej, är det så att teater är en sån grej som bara inte i regel intresserar en viss ålderspublik, att det är inte en generationsfråga utan det är en åldersfråga. Jag var igår på Valborgs matiné på Musikhuset och lyssnade på konsert och jag älskade det, jag tyckte det var helt fantastiskt. Jag fyller 30 år, jag har aldrig förr varit på matiné, jag har aldrig kommit tanken att gå på matiné, men nu tänkte jag att jag kunde gå nästa år på nytt och jag tycker inte att det är någonting som jag borde ha fattat för 10 år sedan, att det här skulle jag kunna tycka om, för 10 år sedan var jag intresserad av andra grejer. Så man kan ju också tänka att det är helt okej att göra teater för de som vill gå på teater, istället för att sitta och fundera att måste tvinga in en massa folk på teater som kanske inte alls är intresserade av att gå på teater. För mig är det så att jag kan ha ibland svårt att till exempel vara jättestarkt i kontakt med vissa tragedier eller händelser i mitt eget liv själv och gråta stort över någonting tragiskt som har hänt. Men plötsligt kan jag liksom gråta ut de känslorna genom ett konstverk som behandlar likadana saker. Jag har haft jättestarka upplevelser till exempel med könlitteratur var plötsligt i någon fiktiv berättelse som inte alls angår mig är jag jätte emotionellt engagerad. Eller om jag sitter i en teaterpublik så plötsligt märker jag att jag gråter. Jag gråter nu för det är jättelätt. Men bara när jag engagerar mig i olika konstsammanhang. Och då tänker jag att okej, det verkar som jag gör en sån här analys på mig själv. Att för mig behöver jag fiktionen och konsten för att vara i kontakt med mitt eget liv. Och då tänker jag också att det är det vad jag kan försöka ge till andra med min konst.
Yes. Efter den här så heter Julles. Tjena Julle. Den här Juliets mor, det är ju frun i huset. Du sa du vill ha en paus där.
Ja, du ska inte säga det till henne.
Jag bara funderar på längden av den pausen.
Ja, alltså tänk mera så att du tar in det vad hon säger, sen tittar du upp och det vad du ser där är fru Capulet, som du vet obviously vem det är, som står med...
Då jag följer med repetitioner märker jag snabbt att det Sandqvist berättat är sant, att han är oerhört detaljerat förberedd, men att han sen ger plats för skådespelares idéer och infall. Veckorna i maj handlar mycket om ett testande, om att göra levande skisser av det som Sandqvist föreställt sig hemma i sitt arbetsrum.
I ettans slagsmål, Sampe blir kastad fram och spottar blod. Så du kan tänka, Sampe, Samuel Karlsson, vill du visa var du hostar ut blod?
Och så, efter dryga 2 veckor repetitioner, är det dags för sista träffen inför sommarpausen och ett första riktigt genomdrag av första akten.
Speciellt början, ettan och tvåan, relativt stora frågetecken. Men vi gör det så som vi har det nu. Vi kör väl helt enkelt. Varsågod sen.
Två släkter. Fläckar med sin splittring. Det ljuvliga Verona där vi spelar. En gammal fejd slår upp i ny förbittring som stadens endräkt åter sönder delar.
Det här är ett genomdrag där man pausar efter varje scen för att prata om hur det gick och kort diskutera det som inte fungerar. Nu har man flyttat från målarsalen till teaterns studioscen, men här finns inte heller någonting som motsvarar den slutliga scenbilden. Bara några lastpallar som kan symbolisera scenernas platser. Ingenting behöver ännu vara riktigt på riktigt. Men redan nu märker man att Shakespeares text är finurlig och poetisk. Och det första mötet mellan Vega Adstens Romeo och Selina Ukkonens Julia känns berörande. Redan nu.
En pilgrim rör en helgonbild ibland och hand mot hand räknas som helig kyss.
Har inte pilgrimer och helgon munnar?
Jo, pilgrimmunnar har de till att be med.
Unna du munnen det du handen unnar. Fort helgon innan tvivlet bryter ner mig.
Jag tycker kanske den största överraskningen är hur emotionellt dagen jag var idag när vi hade ett första genomdrag. Jag har ändå, ska vi säga, jobbat så pass mycket att jag ganska väl känner igen mina egna reaktioner på olika faser. Jag brukar inte vara speciellt emotionellt dagen i det här skedet. Men av någon orsak så... Det känns som att det här är en speciell ensemble och just att den där kollektiva lekfullheten finns där. För det är ju det man behöver när man ska göra teater, är just lekfullhet och det att folk kastar sig in i något de inte ännu vet. I det här fallet så har det nog faktiskt varit så att människor har oberoende omständigheter, oberoende skådis, oberoende hudansen, så alla bara kastat in sig och bara gett sitt allt. Och jag tror att det på något sätt måste ha att göra med det att den här gängen liksom på den här föreställningens sida, att de vill tro på att det här är en bra grej.
Och då när man... Men det vill man väl alltid?
Antagligen, ja, man vill antagligen alltid tro att det är en bra grej, men det är liksom svårt ibland att tro på det, eftersom i början är allting så ofärdigt. Det finns kanske vanligen mera osäkerhet och mera en känsla av att nu, hur ska vi hitta fram till slutresultatet? Men här har det på något sätt funnits ett tillit till att jo, vi hittar dit. Och jag har ganska svårt att säga vad det exakt beror på. Jag måste bara tacka liksom skådisarna för det.
I nästa avsnitt återvänder ensemblen från sommarpausen och går in i repetitionernas andra fas då de skisser man arbetat fram ska få kött på benen. Och så ska man försöka bevara laddade stämningar som man redan har hittat.
Alltså frågan lät nästan som att vi, det liksom, hur ska vi hålla gnistan i livet i det här långa äktenskapet, för att det är ju det som repprocessen är, men sen på scenen så ska det verka som att vi träffas för första gången.